Välkommen till VE-podden med Åsa och Ulrika. Idag så kommer vi att prata om att träna VE-hinder. Så, Ulrika, vad har du pysslat med för VE-aktigt den här veckan?
Ja, jag kom faktiskt hemifrån Finland i söndagskväll ganska sent då, eftersom mitt plan blev så försenat. Och där har jag varit och haft lite kurser. Det är fjärde gången jag är där nu. Och jag hade dels en domarkurs, utbildade deras domare ena dagen, och den andra dagen så hade jag utbildning för ridlärare, för de vill sprida VE på ridskolorna där över hela landet.
Är du alltid på samma ställe i Finland eller är du i olika ställen?
Nej, alltså jag blir ju rundskjutsad, jag har ingen aning om vad jag är egentligen. Men jag brukar landa i Helsingfors och sen brukar de komma hämta mig i bilar och jag åker lite uppåt och neråt och åt sidorna. Så de brukar släppa av mig, säga att de hämtar mig om 2 timmar och sen klarar jag mig själv där.
Ja, strålande. Men hur kommer det sig att du är i, liksom, hur kom det sig att du var i Finland?
Jag tror faktiskt det är via dels vår Facebook-sida där de har sett att vi var rätt aktiva. Och så finns det ett litet gäng där i Finland som verkligen vill starta upp. Och de kontaktade mig då. Och på den vägen är det. Så jag åkte dit och hade träningar bara första gångerna. Och sen så har de velat börja komma igång med sin tävlingsverksamhet då. De har inte haft någon sån verksamhet alls. Så behövde de utbilda domare.
Ja, men precis, för det är väl en sak som vi kanske inte har pratat så jättemycket om tidigare, just vad vi har för roller inom VE, mera liksom officiella roller. Så vad har du fått tilldelat dig?
Det är ju så att det finns i Ridsportförbundet en VE-kommitté, och där sitter jag med. Och kommittén är egentligen bara en grupp där vi försöker att vara spindeln i nätet ut mot landet. Så att vi ska ju ta emot alla frågeställningar och jobba med dem och försöka utveckla grenen. Och jag sitter på den stolen som har hand om domare då.
Så du är som ordförande i domarnämnden?
Ja, stämmer precis. Det? Vi har ju de här uppgifterna, vi har ju egna små grupper också. Så att vi har en domarnämnd där vi är 4 eller 5 stycken som jobbar med domarfrågor.
Och då utbildar ni domare, precis, som vill döma i VE och utbildar andra som vill döma i VE.
Så är det.
Så är det.
Och sen är ju jag domare också, upp till svår klass i VE och dressyrdomare. Så att det är väl därför jag har intresse av att sitta på just den posten i kommittén.
Jag förstår.
Jag tycker det är väldigt roligt att döma.
Mm.
Ja, men själv då, Åsa, hur skulle du vilja beskriva dina roller? Eller vad det är du brinner för och vad du gör?
Ja, jag har inte sådana uppdrag egentligen som du har. Men jag har ju varit med sen det var på prov i Ridsportförbundet. Så då var jag där och försökte liksom hjälpa kommittén med dåvarande ordförande med att starta upp på sociala medier. Och man tittade på den första mönstringen vi hade och hjälpa till att starta upp mycket tävlingar och så. Men det var ju liksom vid sidan om själva liksom huvuduppdrag så. Så nu så är väl det främsta uppdraget jag har att jag är domare i VE. Och dömer lätta klasser i dressyr och upp till svår i teknik. Så mycket domaruppdrag har jag när VE-tävlingssäsongen drar igång. Och sen så är jag överdomare också då. Men sen har jag hållit en hel del VE-träningar. Och har gjort hyfsat länge.
Så man kan säga att du brinner lite för grenen och försöker verkligen hjälpa till och sprida den. Och göra tillfällen för alla och tävla och träna.
Ja, men absolut. Ja. Absolut. Så att, men idag då. Att lite grann att träna VE-hinder lite sådär generellt. För vi kommer ju gå in på liksom varje hinder. Lite så här snöa in oss i dem. Men om vi tänker oss lite generellt så finns det ju 18 stycken hinder att använda i teknikbanan. Och alla hinder, hur de ser ut och så, finns ju en hinderbilaga på Ridsportförbundet under tävlingsfliken där och regler.
Det tycker jag är viktigt att man vet, för vi får ju mycket frågor om hur breda hindren ska vara, hur höga och så vidare. Allt det står ju egentligen i den här bilagan, så man kan ju gå in och läsa den och hitta väldigt mycket information om hur hindren ska vara tävlingsmässigt.
Så då blir det alltså att gå in på Ridsportförbundets hemsida, klicka på länken tävling och sen på TR som står för tävlingsreglementen. Och sen VE hinder, då kommer ni till den här hinderbilagan. Och den kommer jag och Ulrika att benämna så här, ja men hinderbilagan. Och då vet ni var ni hittar den någonstans.
Den är ju bra på flera sätt tycker jag, för det står ju också lite hur hindren ska rida. Mm. Så att man hittar ju väldigt mycket information. Jag tänker speciellt på de som inte har tillgång till tränare så ofta, kan ju faktiskt läsa sig till en del där.
Men precis.
Så att det blir rätt.
För sen är det ju också vilka, där står ju vilka hinder som får användas i vilken klass. Mm. Om vi då tänker tävling, så det finns ju en vits i att titta lite på vilken nivå är jag på. Tänker jag tävla, vilken klass skulle vara aktuellt för mig. Och då kan man ju se då vilka hinder som man kommer att möta. Så då kan man ju träna på dem och så kan man ju så att säga vänta med de andra i så fall.
Det är ju bra, för de hindren som kommer senare i tävling, de är ju faktiskt de också som är lite svårare när man tränar. Mm. Så att det blir ju rätt naturligt då att börja med de här hindren som man får ha de lägsta klasserna. Mm. Som är de lite lättare, i alla fall så länge man rider dem i skritt och trav.
Men precis, för det finns ju då, alltså hindren, det här som jag tycker är en stor del av charmen med VE. Är ju att du kan ju ställa upp hindret, men sättet du utför det på skiljer sig mellan klasserna. Ta klockan till exempel. Så. Mm. Om du skulle rida klockan i de lättaste klasserna, då har du ju oftast att du rider in mot klockan i skritt, plingar och sen fortsätter rakt fram. Mm. Det är det lättaste utförandet av hindret. Men kommer du upp i svår klass, då utför du det ju...
Då rider man ju på en hand och så håller man ju galoppen ända fram till halten.
Mm.
Och sen så ska ju hästen då göra en jättefin halt och sen ryggar man ut och så fattar man galopp direkt.
Ja, och man ryggar i mönster.
Det kan man ju också, man kan ju rygga i den här L-formade korridoren.
Och det är ju betydligt svårare. Och då finns det ju liksom ingen idé, eller ingen idé, men alltså då behöver man ju inte hålla på att träna på att rygga i ett L-form om man har tänkt att vara ute och tävla en lätt C,
nej,
till exempel.
Och det tror jag är viktigt, för det följer lite utbildningsskalan också, vad hästen ska klara av och orka med.
Mm.
För när vi gör de hindren på en svårare nivå så krävs det ju mer att hästen är balans och att den är stark och färdig.
Mm.
Så att det ska vara, hästarna ska ju tycka att det är roligt hela vägen också. Mm. Och klara av det, de blir ombedda att utföra.
Ja men precis. Så om vi tittar på liksom den här hinderbilagan, då ser vi ju hur vi ska utföra ett hinder korrekt när vi rider det på en tävling. Men när vi tränar hemma, då kan vi ju använda hindren på ett annat sätt. För att vi vill kanske mjukgöra hästen för sidan och då kanske vi ligger kvar runt en tunna lite längre, kanske 2 eller 3 varv och sen byter vi tunna för att, ja, så.
Mm. Det tycker jag är jättebra att vi kan hitta olika sätt att använda hindren i det här dagliga lösgörande arbetet. Många av hindren är ju lösgörande och man får hjälp att forma hästen och forma spåra och sådär.
Mm.
Det brukar jag också göra. Och sen brukar jag ibland ändra lite grann utförandet också, för det blir så att hästen blir mer överraskad och att den inte ligger före i sin tanke, utan att man gör lite olika för att ha kvar det här att hästen ska vänta lite på signalen.
Mm. Ja men precis. Vi har ju, du nämnde det lite kort sådär, men vi har ju en Facebook-sida. En Facebook-grupp.
Ja, det är en grupp.
Det är en grupp.
Det är en grupp.
Det är en grupp.
Mm.
Som heter We Love VE.
Mm.
Och där, hur många medlemmar har vi där nu?
Alltså,
vi 1800?
Snart, vi börjar ju närma oss 2000 där. Vi är ju uppe på 1837 eller något sånt där.
Mm.
Det kommer ju nya nästan varje dag, så jag tror inte det dröjer länge.
Nej, och den där gruppen så startade ju du, jag och Anna Nordin för 2 år sedan kanske?
Ja, det kan någonting vara 2 år sedan.
Det kanske lite mer ändå.
Mm. Ja. Och den här sidan är ju fristående från förbundet.
Ja, det är den.
Och tanken med den är ju att de som är med i gruppen ska kunna lägga in när det finns träningstillfällen och sånt. Det kan man inte göra riktigt på förbundets sida, utan där, nej, kommer information från förbundet. Men den här sidan är ju till för att använda för inspiration och information.
Mm.
Och det tycker jag att den är jättebra till. Mm.
Så för jag tänker, där kom, om man läser här på sidan så... Så just det här vinsten med att träna VE-hindren för hästen, Det var som skrev att min häst blir mer villig att rida. Mm. Och där tänker jag också att det blir ju så, uppgiften blir så tydlig för både ryttare och häst. Så. Och det finns ett, som någon annan också skrev, att det finns en början och ett slut på övningen. Och det tror jag också är sådär otroligt motivationshöjande. Du går in och gör enkelslalom till exempel. Och när du har gått ut ur det så är du klar.
Mm. Allting blir väldigt tydligt för både ryttare och häst.
Mm.
Och att hästarna hjälper till är ju otroligt tydligt. Och det ser man ju att folk märker också.
Mm. Och då kan man då få se då att en häst som kanske annars har varit lite motvillig till träningen, ja, kallar det slö helt enkelt, så kan då bli pigg för att den ser, det blir så tydligt, jag ska göra det här. Och sen kan man ju vara lite pedagogisk som ryttare då, att låta den få skritta efter att den har gjort den övningen, så att den verkligen, man kan markera slutet också för hästen.
Mm.
Och då kräva att, ja, men när vi gör den här övningen, då ska du vara med och alert för mina hjälper, och sen slut så får du en liten skrittpaus.
Mm.
Så.
Ja, jag tror du motiverar hästarna att göra de här hindren. Och det är jättekul att folk kan skriva inlägg på den här sidan där de delar med sig av sina känslor och sina pass och lägger in små filmer och skriver sånt här. Det är jätteroligt.
Mm.
Ja, det är jättebra sammanhållning i den här gruppen, och det blir ibland som ett stort kompisgäng fast man är så många.
Ja, men precis. Minns du för några år sedan som vi drog igång en liten utmaning?
Ja, vilken tänker du på då?
Ja, men jag tänker på det här, jag tror att faktiskt det var min dotter Rebecka, hon var väl 9 då eller något sånt där, när hon skulle utmana dig, för ni har ju haft lite utmaningar tillsammans, på att, med utmaningen var, rid en V-bana, barbacka med, var det att man skulle se ut som en prinsessa? Eller,
ja, jo, men det kjol? Var, hur vet du, jag fick göra en utmaning efter en träning på Kullavreta då. Och då hade ju du tagit med en liten tyllkjol
åt mig. Jag hade tagit med en tyllkjol åt dig.
Jag hade ju så dåliga prinsessklänningar. Så du tog ju med en i storlek 140 eller något sånt där. Så du klämma på mig.
Men det gick bra.
Det var bara av med sadeln och så upp där och prinsessa lite runt. Och så fräsa iväg barbacken.
Ja. Men, och så filma det.
Ja, vi filmade. Vi var ute på den här sidan också. Mm. Och sen bara vart det bara drog igång.
Ja, men för sen var det ju att, menar, när vi har träningar så fick de ju lov att göra detsamma. För då var det ju, utmanade ju du och jag varandra också. Liksom, hur kunde vi få våra elever att också göra det här?
Ja.
Så jag vet, det var liksom, jag tror det var, jag kanske minns fel, men jag var i Rotbrunn i alla fall. Och jag fick alla att ta av sin sadel. Och sen fara omkring där barbacka på en bana.
Ja.
Det var ju skitkul. Men Ulrika, förtränger inte du en minne där när du rider med mantel på lusen, barbacka och hoppar ett hinder?
Ja, alltså det var ju förlängningen av den här utmaningen, för Becka var ju inte helt nöjd med min ritt.
Utan, nej, det var hon inte.
Nej, det skulle vara lite mer glitter och ja.
Jag lite mer fart.
Ja, jag tror det var det också. Ja. Så jag fick ju på mig världens största mantel innan. Också tunt material, var silver, den var jättelång. Och när jag började galoppera så flög den så himla snyggt också.
Flög jättesfint.
Jag tror jag galopperade 3 varmen där. Jag hoppade film också hur den står rakt ut där bakom. Och sen skulle det hoppas några hinder i slutet av det här. Och lusen, han gillar hoppa.
Han gillar hoppa. Och,
jag gillar också hoppa, fast jag gillar bättre att hoppa med sadel. Jag hade ingen sadel då. Så det slutade i landningen där med värsta boxserien. Den här manteln står rakt ut och jag försöker klamra mig fast.
Ja, du hade träningsverk i låren i 3 veckor efter det.
Ja, det är det. Men jag tror Becka blev nöjd sen faktiskt.
Jo, men i alla fall just då. Sen vet jag att ni har haft andra utmaningar. Som,
Jag gillar utmaningar helt enkelt. Det gör jag verkligen.
Mm.
Både tokigt och omöjligt.
Ja, jag kommer på massa utmaningar som ni har haft. Ni har flätat in legogubbar i manen. Ni har...
Ja,
nu kommer jag inte på något mer. Men det har ni gjort i alla fall.
Ja,
men mest glittriga har ni haft flera tillfällen. Ja. Ja, alla har inte varit VE-relaterade era utmaningar i alla fall.
Men alla har nog varit glitterrelaterade.
Ja, det finns ett gemensamt tema där tror jag.
Ja, jag tror det.
Jag står mig slätt i era utmaningar.
Om vi går tillbaka till träning nu då.
Ja, för vi pratar ju om den slöa hästen som kan bli pigg.
Mm.
Om man nu får säga slö, men i alla fall långsammare.
Ja,
så har vi också
för slow starter.
Slow starter.
Mm.
Men så har vi också våra pigga hästar, våra piggelinisar.
Mm.
Som vi faktiskt kan få extra fokuserade med hjälp av V-hindren. Och där kan jag känna att när jag har elever som har väldigt pigga hästar så är det ju det är ju väldigt lätt att man fastnar i att ha lite handbromsen i hela tiden. Mm, så. Och många hästar kan ju också då bli lite frustrerade över det och lite gå emot det här motståndet. Så det blir lite som en liten ond cirkel. Och där kan jag se att om man kommer in på hindren, gärna om de är lite, ja men tänk parallellslal eller tre tunnor, mycket svänga, där vi behöver svänga mycket. Då tycker jag att just de hindren tycker jag är så himla bra för de här pigga hästarna. Och för att få ryttarna att släppa lite på kontakten. Att faktiskt bara börja och leda runt hästarna, runt de här hindren. För det ger också hästen en uppgift att, shit, jag kan inte bara rusa i 180 runt här, det går inte. Så då börjar de sakta lära sig hästarna att bromsa upp sig själva, balansera upp sig. Och ryttaren får ett tillfälle att faktiskt, ja, men släppa lite på bromsen.
Jag tror just det med balansen, som du sa, det är ju balansen som kommer. Mm. Och heta hästar upplever jag ofta i alla fall obalanserade. Mm. Så kan man hitta balans i en het häst så kommer den kunna bära sig och då är man ju av med det problemet.
Faktiskt. Mm. Mm.
Plus att de kan vara med, de ser ju uppgiften så bra. Mm. Som du säger, de måste tänka.
Och där kan jag också se en vinst att efter man är klar med hindret att skritta. Så att man inte eldar upp dem ännu mera. Mm. Vissa hästar, och sen finns ju de som behöver bara få rasta av sig. Men jag tänker just om de går lite igång av träningen. Mm. Att man faktiskt kan lägga in skrittpass efter hindren för att varva ner dem.
En väldigt viktig sak i träningen faktiskt, just som du säger. Att, och det kännetecknar ju VE faktiskt, att kunna slå på motorerna och kunna slå av dem.
Mm.
Det är ju en grundläggande sak för att kunna rida en VE-bana. Att ha kontroll över när hästen är på och av.
Mm.
Det är svårt.
Det är ju jättesvårt.
Men, det är ju
men vissa kan komma och säga att, oj, men vilket lätt hinder vi till exempel flyttar mugg. Jag ska ju bara stå still och föra mugg över till den andra sidan. Ja, och det kan ju vara ett jättelätt hinder för en häst. Mm. Men ett jättesvårt hinder för en annan häst att stå still under tiden som det då tar att göra den här manövern. Så att det är liksom olika svårigheter beroende på vilken häst man har, såklart. Hör du?
Ja.
Lite så här generella saker som gäller för hindren, alltså man skulle kunna säga, utan att liksom behöva gå in på några specifika så.
Mm.
Vad lite generellt ska man tänka på?
Alltså en grej som jag brukar påminna mina elever om, för att det är någonting man glömmer, det är att ta sig tid vid varje hinder.
Mm.
Jag kan uppleva när man är ovan så har man lite bråttom att göra klart. Och det ser man på tävlingar också, när man kommer ut på sina första tävlingar så bara reser man runt och man tar sig inte tid. Det är viktigt, man måste tänka på, i alla fall de här stopphindren måste man komma ihåg att tänka på, visa halter och ta det lugnt liksom.
Ofta är de uppdelade i flera moment. Ja. Göra halten, ta tyglarna i en hand, göra utförandet med den andra handen, ta tyglarna och sen rida i vidare.
Ja.
Och då ska man visa de här momenten och då behöver man ta sin tid.
Mm.
Så.
Det behöver man. Och man måste ha haft någon tränare som har kunnat förklara själva utförandet på ett bra sätt.
Precis.
Så att man förstår.
Och annat lite generellt kan man ju, de volter vi pratar om, de ska ju alltid vara runda.
Mm.
Där finns det ju en risk att man gör som här liggande konsum 8 i början. Och det är ju inte det vi vill se. Ja.
Det är mycket med vägarna faktiskt som är väldigt viktigt. Och just när man rider de här hindren med cirklar runt tunnor och sånt, så är det ju viktigt med rak riktning och omböjning mellan cirklarna.
Precis. Och sen att vi inte har parallellslalom eller enkelslalom, att vi inte har de här stora.
Det blir som bubblor.
Ja, precis. Inga bubblor. Vill vi inte se, eller droppar eller vad vi nu kan kalla det.
I alla fall i slutmålet, det är ju att kunna göra små vändningar och raka linjer emellan.
Mm.
Sen i början kan det vara svårt, man kanske har en stor häst. Mm. Men kanske när man tränar att man också kan bredda avstånden mellan pinnarna istället. Så att hästen hittar balans och sen får man liksom jobba ner avståndet när hästen blir starkare.
Mm.
Och det är ju faktiskt i de lätta klasserna så har vi större avstånd mellan pinnarna också. Så man behöver ju faktiskt inte ligga och träna på 6 meter.
Nej, men precis, och det är väl också en sak att ha med sig, att det är inte minst volter runt tunnorna som vinner.
Nej.
Så. Utan jämna volter får högst poäng, och då är det inte storleken som är det avgörande.
för alla de som inte har en tränare, tänker jag. En del har ju bara tränare väldigt sporadiskt. Mm. Så något som många gör, och som jag också har läst på den här sidan på Facebook, det är att de träffas ibland och rider tillsammans.
Ja, men precis. Inspirera varandra. Det kan
vara jättekul. Mm. De brukar släppa fram med en liten, ja, kanske 5-6 hinder, och sen så rider de tillsammans. Och så kan man ju liksom hojta på varandra lite och hjälpas åt.
Gud, titta Ulrika, det går ett rådjur utifrån fönstret där, ja, vi sitter.
Fast det brukar vara en älg. Så att det, men ja,
det här var det jättehäftigt. Vi sitter ganska stadsnära här då, och sen så här utanför fönstret så bara ser jag ett rådjur gå förbi.
Jag skulle vilja hälsa er alla välkomna till Naturrutan.
Ja, men precis. Ni trodde det var VE-podden ni lyssnade på? Nej, det är det inte.
Mm.
Det här, du skulle kunna ta en film och skicka in det så här mitt i naturen.
Vill du gå ut och mata dem också, eller?
Nej, men jag är jätteimponerad. Jag bor verkligen på landet mycket mer än vad du gör. Och inte har jag några rådjur i min trädgård inte.
Vi har haft en gris också på baksidan.
En gris?
Ja, en riktig gris som hade rymt ifrån Gälla skolan.
Ja, nu tänkte jag på någonting helt annat.
Ja, vi brukar ha vildsvin. Det brukar jag vi ha. Men det där var en vanlig gris.
Ja, jag tänkte på andra typer av grisar. Ja. Okej, tillbaka till VE-podden.
Precis,
vi pratar om VE-hinder här och inte Naturrutan. Men du pratade om det här med tränare. För det har vi varit inne på tidigare. Att det kan vara lite... Vi hade våra svarta fläckar och mörka hål.
Mm.
Det är inte alltid... Det finns inte så jättemånga tränare.
Det gör men, inte det. Fast det finns rätt bra lösning tycker jag. Man kanske faktiskt inte behöver ha en tränare i början varje vecka. Utan man kanske kan faktiskt skeppa dit någon tränare. För att få riktigt bra grunder. Och sen kan man träna lite själv däremellan. Om man inte har tillgång.
För det var min fråga som jag tänkte ställa. Eller fundera runt.
Ja, precis. Jag har svarat redan.
Nej, men så här, finns det några hinder som du skulle säga att. Nej, vänta med det där hindret tills du har en tränare som kan hjälpa dig i utförandet.
Mm.
Eller skulle du säga att ja, men whatever. Men du lär kanske behöva lära om några saker.
Det finns faktiskt några hinder som jag absolut skulle rekommendera att man inte håller på med själv innan man vet hur man ska göra.
Det tänker jag också. Undrar om vi tänker på samma hinder.
Vi får se. För jag säger det första.
Eller ska vi säga så här, klara, färdiga, gå, så säger vi det samtidigt. Så får vi se om vi säger samma sak.
Jag måste bara förbereda mig.
Ja. Mm. Har du förberett dig?
Okej. Okay. Klara.
Färdiga, gå. Grinden. Ja, vi sa samma,
Ett till hinder.
Ett till hinder.
Ja. Klara.
Nej, men jag har inte ett till hinder. Jag hade bara
jag skulle säga sidvärtsbommen också.
Ja, den kan vi säga.
Mm. Mm.
Ett, två, tre. Sidvärtsbom.
För det är
det kanske inte hördes.
Lite grann så tycker jag lansen kanske och uttunnan att man behöver lite hjälp med hur man ska tänka.
Mm. För vi sa repgrind eller grind och så sa vi sidvärts.
Om man tittar på den här ljudslingan som vi spelat in ser ut som att jag skrikit det också.
Ja, det gjorde vi säkert.
Ja.
men jag har en till sån här generell sak jag vill säga.
Mm.
För jag gör det nu.
Ja, gör det innan du glömmer.
Eller ska vi
säg den.
Ja. Men en sak som jag tycker är ganska vanligt när folk som inte har tränat VE-hindren och ska göra det är att de går och låter hästarna nosa på hindren. De låter hästen stoppa ner huvudet i tunnorna. Att nosa på som att liksom, ja, men det är ju av vänliga skäl att låta hästen titta på och inte bli rädd för. Men det är en väldigt stor säkerhetsrisk att låta hästen med ett huvudlag stoppa ner huvudet i en tunna. Om den fastnar på något vis, då har ni ju skrämt hästarna så mycket. Så att
Det jag skulle vilja komma till. Alltså om man råkar skrämma hästen så har man gjort sig ett problem som man inte hade från början. Så det är dumt att göra saker som man inte kan riktigt. Det är bättre att få lite hjälp från marken.
Och det är samma att inte nosa på det här bordet. För att om du lär hästen att stanna med huvudet för att den ska nosa. Då kommer du aldrig att nå den där saken du ska lyfta upp. Och dessutom om hästen då skulle välta bordet när den nosar på det så kan du också ha skrämt hästen och så har du, som Ulrika sa, ett problem. Men de här hindren som vi då tycker att man kan vänta lite med tills man har en tränare, så ett tips är ju att lyssna på podden när vi går igenom just de hindren, så kan man få lite tips från oss. Mm. Och då kan man faktiskt träna lite själv.
Ja,
ja.
Ja. Det finns ju en del saker som man kan börja med hemma på ett enkelt sätt.
Mm. Helt klart. Men nu Ulrika, vad är ditt roligaste VE-hinder?
Mitt roligaste?
Ja, ditt roligaste.
Bara det roligaste.
Om det är tomt, Det är tomt. Nu ett scenario. Det är tomt i ridhuset.
Ja.
Det är bara du där. Jag kanske är jämnt varje dag för dig, men i alla fall. Ja. För mig skulle det var inget drömscenario. Nej. Jag målade upp mitt drömscenario.
Okay, okay.
Ett tomt ridhus. Mm. Bara du. Du får ställa fram ett hinder.
Ja.
Vilket ställer du fram?
Alltså jag brukar ta fram ett hinder. Sådär. Fast jag brukar ta lite olika. Men...
Så mitt drömscenario här och allting, det bara sket sig. Det gör du varje dag. Du gör ditt drömscenario varje dag.
Nej, men,
mitt drömscenario.
Jag brukar ofta ta fram fyra pinnar bara. Som jag ställer... Jag ställer två pinnar som en port. Och sen så ungefär 20 meter bort ställer de andra två pinnarna. Och så brukar jag träna svängar. Alltså komma in emellan pinnarna. Och så rida vidare mot de andra. Och vända runt.
Ja, så
lite
du,
olika sätt. Och...
Du svarar lite som en politiker.
Gör det?
Ja.
Alltså, så. Ja, du ville att jag skulle ha jätteroligt.
Nej, eller? Jag säger såhär, vi är hinder. Och då tar du någonting helt annat. Något som inte ens finns. De här portarna som du pratar om.
Mm.
Det är ju inte ett vi är hinder.
Nej, det är träna för att kunna svänga.
Ja, det är träna för att kunna svänga. Men det är ju jättebra tips. Så. Det är nästan som att jag skulle få, du skulle kunna få utveckla din portträningssväng ridning.
Det kan jag få göra sen när vi pratar om parallellslalom i framtiden då, kanske.
Ja, det. Ja, men absolut, för det är en jättebra övning. Och den använder jag också själv. Så att den tycker jag definitivt vi ska prata om. Ja. Porten.
Yes.
Yes. Men det är inget vi är hinder.
Ja, och för mig
den vi klarar för det
liksom. Ett väldigt roligt hinder som jag har tagit in, det är faktiskt bommen som jag har lagt på marken. För att jag har velat träna min häst lite, det här som vi pratade om förut. Du tyckte var så roligt att han är så slö igång när han ska ifrån hinder. Det tycker jag väldigt bra att öva övergångarna. Och sen sidvärts och sen så övergången till galopp. Men också för att jag faktiskt har velat börja träna det lite i inför speeden. Så att jag har börjat att lära honom att galoppera över den. Och det tycker jag är kul.
Gud vad roligt. Det låter ju skitkul. Det har jag bara gjort för herrans massa år sedan. När jag hade en häst som var på den nivån.
Ja.
Det är jätteroligt.
Ja, men det är jätteroligt.
Och speciellt när hästarna har lärt sig hur de ska göra hindret. Så att de faktiskt vet att jag ska ha den här. Så att de kan själva lite grann anpassa sin placering. De hjälper till med placeringen. För när man börjar lära sig sidvärts med sin häst. Så förstår den ju inte. Den vill gärna gå över. För att ha liksom bommen framför eller bakom sig. Men när den förstår det så hjälper den ju till.
Och det är en speciell teknik att kunna göra det i galopp. Man får ju tänka till lite extra också. Så det tycker jag är roligt. Och sen älskar jag att ha tjuren. Alltså jag gillar, det är ju så roligt att ta upp lansen och fånga ringen. det blir så här
lycka, så här, jag fångade den.
Så jag kanske kan fortsätta bara rada upp, för jag tycker egentligen att hindren är så jäkla roliga att jobba med.
Man ska ju ta sådana här sämsta hinder. Men det är inget kul att prata om.
Nej.
Så vi skiter i det. Ja. Roligaste hindret. Ja. Så.
För det är ju olika. Så tycker jag hästar är olika paradgrenar också. De är ju så olika duktiga på olika saker. Det ser jag när vi har lektionshästarna när de är på vår B-bana. De har ju verkligen sina paradgrenar.
Mm.
En del är jättebra på sidvärsbommen. Och andra är jättebra på den här lansen. Så hästarna har också favorithinder. Men det handlar om vad de har lätt och svårt för kanske.
Ett av mina favorithinder som jag väldigt sällan rider, det är follan. Så att det är min, så här, när snön smälter, då ska jag ställa upp follan och så ska jag rida den. För jag tycker den är så himla bra att träna på olika sätt.
Uh-huh.
Så att follan är en sån här oanvänd älskling.
Follan är också jätterolig. Vi har ju fördelen när vi har utesäsong att den alltid står uppe hos oss. Och den är ju så hjälpsam mot hästarna också. Om man har en folla med högt staket så får man ju en sån fin inramning. Och det som är lite speciellt med den är att man i en volt får man inramning både på in- och utsidan.
Precis. Och därför är det så jättebra tycker jag att använda för unghästarna.
Mm.
Så. Och speciellt när man har kommit till den läget där jag hoppas att jag är att kunna samla min häst lite mer i galopp. Och då kan jag ligga i ytter, alltså utanför.
Mm.
Och så få hjälp med att inte ramla in.
Nej.
Med hjälp av follan.
Och det är man ju inte van vid när man lägger den mot. Det är så himla bra att ha den och kunna ställa hästen lite mot staketet. Precis. För att få hjälp med innesidan.
Precis, så det är en av mina kommande
övningar. Men alltså kan alla bygga en folla?
Ja men precis, kan alla bygga en folla? Vad har man hemma som man kan använda som vihinder? Jag tror att om vi börjar med just follan, så tror jag det vanligaste som folk använder är sockerbitar och bommar för att göra en folla.
Det har jag också sett. Och det går jättebra att använda det. Mm. Jag tror det är bra att få upp bomarna en liten bit från marken dock. Ja, så att det blir det som det. Ett staket. För att då ramar in. När bomarna ligger på marken bara så... Men har man inget så är det bättre än inget.
Ja men visst, men det tror jag generellt kan gälla för alla hinder. Att få upp dem från marken. Mm. Både om man nu inte har tunnor så att i alla fall ha någonting som kommer upp en bit. Ja. Om man då har
och det har man ju känt om man ska rida slalom och bara ha små koner, är ju svårare än om man får i den här pinnen.
Mm.
Och pinnar, ja men pinnar finns ju faktiskt, jag brukar köpa såna här elrör på Baust. De kostar 9 kronor styck bara.
Mm.
Och så sticker jag ner dem i, man kan hink med sand eller vad man nu vill. Och du har ju de där himla smarta plattorna som du har borrat hål i.
Ja, det var min pappa som gjorde det, så jag har ingen aning om vad det är för någonting. Nu är det
credits till dig, Harry,
ja.
För att du kom på det här med trädgårdsplattor med hål i.
Ja, det var precis någon form av fyrkantiga trädgårdsplattor som pappa borrade hål rakt igenom. Och precis i diametern för sån här snöskeppar. Snöskeppar. De går att köpa på Odal och Granngården och vad de heter.
Mm. Och de är så rätt hållbara och stabila också.
Ja, men det är de. Och
så kan man lite färg på sig
redan. Resa runt med dem också. Mm. Så.
Ja, för du och jag har ju, vi brukar ju ha en hel hinderpark i bilen. Så man får ju
lite smart. Resande cirkus.
Man får vara smart hur man tänker man kan plocka sär och förvara saker. Mm. Och i och för sig tror jag det är så på en anläggning också. Man får bygga lite Tetris med grejer man har. Mm. För att det finns inte så mycket förvaringsutrymme. Mm.
Men med fållan kanske man ska säga att den måste vara rivbar. Så att man inte knyter ett snöre runt hinderstöd eller någonting liknande. Så.
Och vi har ju sett några gånger, för länge sedan såg jag några som använde såna här kompostnät. Och det är ju faktiskt inte bra, för att det kan hästarna fastna i och så. Så det måste finnas något slags säkerhetstänk också.
Ja, det måste vi ha. Vi måste ha säkerhetstänk.
Om man använder dressyrstaket, såna här moderna med sockerbitar och plankor, då brukar jag lägga plankorna uppe på. Så att man inte sticker in dem, för då blir det svårare att riva. Men lägger man sakerna på så trillar de ner lätt.
Mm-hmm. Ja, men precis. Sen hör ju, var en fråga faktiskt i den här Facebookgruppen, hur man bygger en bro.
Mm.
Och det kom ju många som hade gjort det, men var svårt att säga exakt hur man gjorde. Och det tror jag lite grann sådär att man kan också bli lite försiktig och kanske säga exakt hur man gjorde, för att alltså det är ju mycket hur hållbara är de plankorna man använder och så vidare.
Mm.
För det är ju otroligt viktigt att den står pall för vikten som hästen kommer med.
Idag finns det ju inte att köpa via hinder, utan man måste ju tillverka. Och vi tog kontakt med ett företag som tillverkar hopphinder och tänkte att de skulle vara intresserade, men det var de inte ännu. Man hoppas ju i framtiden att någon ska se att det finns en marknad. Mm. Men något som är viktigt med bron är ju, som du säger, hållbarheten. Och när man ska bygga en bro måste man ha kraftiga reglar som ligger tätt under.
Mm, precis, jag tror att många använder lastpallar som en grund. Men de förstärker de här lastpallarna ordentligt. Som du säger, Ulrika, under. Men också kanske lägger små ribbor över för att de inte ska halka och lite sådär. Men lastpallar tror jag många använder som grundmaterial. Mm. Så. Men sen att man behöver ha något...
Men för ska man ha en tävlingsmässig bro, tycker jag man ska satsa på att bygga en med reglar. Och då blir den tung. Så att det ska vara ordentliga fyrkantsreglar under.
Precis.
Och måtten är viktig också. Om man ska ha en bro att träna kan den vara rätt kort.
Mm, mm.
Men man ska ju inte galoppera över en bro som är för kort. För då kan hästarna hoppa hela.
Ja. Men precis. Det är skillnad vad du bygger för att din egen träning. Och vad du bygger för att tävla på. För då måste du följa vissa liksom måttangivelser som står i den här hinderbilagan. Så. Men bron, jag vill bara det här att det ska vara på sidorna.
Ja, den ska vara inramad på sidorna. Det känns jätteviktigt så hästarna inte kliver av den.
Precis.
Och snavar eller gör illa sig. Så att en del tar ju faktiskt, har man inga staket så kan man ju ta hinderstöd och bommar.
Mm.
I alla fall.
Ja. Någon inramning så hästen vet vart sidorna är.
Annars är bron också ett jätteroligt hinder att ha.
Mm.
Ja. Bara för att man får träna alla de här övergångarna. Och det är lite roligt att gå över den här bron, tycker jag.
Mm.
Hästarna tycker det är kul.
Mm. Mm. Ja, men du Ulrika, jag ser att Bambi har lämnat oss. Mm. Och gått på nya äventyr, så vi kanske ska följa i Bambis spår.
Ja, det börjar bli dags tycker jag. Vi har ju flummat klart om det. Vi ska gå in så himla mycket mer på varje hinder framöver.
Mm. Men nästa gång så blir det en intervju med Paolo Bastos.
Ja.
Och varför just Paolo Bastos då? Förutom att vi rider för honom, men annars så kanske.
Ja, men jag tycker det, han är en duktig tränare och framförallt tycker jag han tänker igenom ganska mycket det han gör. Så det kan vara intressant att höra hur han tänker kring lite olika saker. Och sen har han ju viss bakgrund också. Han har varit iväg och tävlat och har ju erfarenhet.
Men han var ju också vår första landslagstränare som vi hade i Sverige för VE.
Mm.
Så att han har ju varit en stor del i att föra in och utbilda oss i VE här i Sverige. Så att han har varit en stor del i att VE har kommit till Sverige och utvecklats. Så att det ska bli intressant att få höra honom på svenska.
Verkligen, ja. Vi ska tvinga honom på svenska. Han ska få säga vad han ska säga, skänkelvikning.
Han ska få säga skänkelvikning, så att vi ska göra allt vi kan för att han ska säga det.
Och gärna mer än en gång.
Och gärna mer än en gång. Så målet är, hur många gånger ska han säga det?
Kan vi få honom säga det 5 gånger, tror du?
Fem gånger. Okej, målet är att Paolo Bonson ska säga skänkelvikning 5 gånger nästa program.
Annars om inte han gör det ska jag äta upp någonting, typ en vante eller något.
Nej, men då ska du äta upp en fiskpinne.
Ja, det kan jag göra.
Du hatar fisk.
Ja. Det tycker jag vi tar en liten glitterpuff.
En glitterpuff! Okej, vi hörs på återseende. Och nej, återhörande.